Stefan Ahlgren heter jag och ska ikväll undervisa från kapitel 2 i Efesierbrevet. Och jag läser direkt från vers 1. Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Gud, han vill inte göra oss till lite bättre människor, till lite mer religiösa, lite mer fromma människor. Utan människan, hon är en syndare. Det spelar ingen roll om hon genom hela sitt liv vill bevisa motsatsen, så är hon ändå det hon är, så att säga. Hon kan inte rycka sig i håret och på något sätt försöka bli någon annan än den hon är. Utan det Gud vill, det är att han vill föra dig och mig in i en levande relation med honom. Och genom den relationen med Gud, han som ensam kan ge liv, få evigt liv. Och den relationen kan ske på grund av Jesus, det han gjorde på Golgata kors. Syndens lön är döden. Han gav sitt liv för dig och mig. Och genom hans offer, genom hans blod, så kan en bristfällig människa som du och jag komma i en relation med en helig Gud. Vi ser att Paulus, när han skriver i Efesierbrevet, han målar inte ut något större hopp för den människan som inte har Kristus, som inte är född på nytt. Vi läste precis i vers 1 att människan är död utan Kristus, och det står på flera ställen. Jag ska läsa från vers 12. Då står det så här: ni var på den tiden utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och hade ingen del i förbunden med deras löfte. Ni levde utan hopp och utan Gud i världen. Och det är så som människan lever som inte vill ha en relation med Jesus, som inte är intresserad av det här. Det finns inget hopp utan Gud. Men i vers 13: nu har ni som är i Kristus Jesus och som en gång var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Det står ingenting här om regler eller om lagar eller befallningar, varken i kapitel 2 eller kapitel 1 eller 3, utan det handlar om vem Jesus är och vad han har gjort. Och Paulus, han ber han de här bönerna också med här i brevet, för att vi behöver ha den helige andes uppenbarelse över det här, hur enormt stor Jesus är och vilken kärlek han har älskat oss med. Jag ska läsa från vers 8. Ty om nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Vi är alltså inte frälsta på grund av gärningar. Däremot är vi frälsta till goda gärningar som han har förutbestämt åt oss. Och detta tycker jag är väldigt spännande, det här att Gud, han har förberett det här åt oss och han vill att vi ska vandra i de gärningarna. Det står också i Efesierbrevet att innan han skapade världen så utvalde han oss i Kristus. Alltså innan Gud skapade himmel och jord så utvalde han dig och mig. Han tänkte på dig. Du är alltså inte vem som helst. Du är utvald av Kristus, att det finns ett syfte med ditt liv, det finns en mening med ditt liv, och jag tycker det är fantastiskt. Och det här står i en väldig kontrast till den här utvecklingsläran som har varit, den är inget ny, den har funnits i flera hundra år, men det är den som lärs ut idag i våra skolor. Och om man bara tar det lite väldigt kort och enkelt, så är det så att utvecklingsläran består av tid, miljontals år och åter miljontals år, och så har du materia och så har du slumpen, och efter miljontals och åter miljontals år så har den här materian av en slump till slut blivit en människa. Och jag menar alltså, om den utvecklingsläran är sann, då är livet fullständigt meningslöst. Tack och lov är den inte sann, utan det finns ett syfte med ditt liv, men det finns inget syfte utanför Gud, utan det finns en mening med ditt liv, och det beror på att Gud, han har älskat dig och han har ett syfte för ditt liv. Ibland så undrar jag om vi förstår det här, liksom de här första kapitlen här i Efesierbrevet, de är väldigt starka. Det handlar om vem Jesus är. Han är Guds son, världens frälsare och herre. Förstår vi hur stort det här är? Ibland i vissa kretsar så finns det vissa tendenser till att man vill liksom tona ner det här radikala budskapet om Jesus. Och man gör Jesus till en snäll människa. Men man liksom tonar ner det här om Jesu gudom och om korset. Man vill liksom inte stöta sig med människor. Man vill bli accepterade i olika sammanhang och så vidare. Och så tonar man ner budskapet om Jesus. Det står så här i efter bergspredikan i Matteus kapitel 7 och från vers 24, så talar Jesus om två husbyggare. Och står det så här: den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte eftersom det var grundat på klippan. Klippan här, det är Jesus. Han hade sitt liv grundat. Fundamentet, det var Jesus i hans liv. Han hade satt sitt hopp till honom och följde honom. Sen kan livet vara svårt många gånger och vi kan falla många gånger. Men i och med att vi har Jesus till vår frälsare och herre, så lever vi under nåden. Och när vi faller så trycker han inte ner oss, utan vi får upprättelse. Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och slog mot det huset. Och det föll samman och dess fall var stort. Dess fall var stort därför att man höll sig inte till Jesus och man brydde sig inte om att vandra efter honom. Man kompromissade. Och jag tänkte ta ett exempel på det i historien, när man liksom kompromissar lite med Jesus, vem man är och vad som kan hända. Jag lyssnade på Stanley Sjöberg för ett tag sedan och då pratade han om en författare, en professor som heter Philip Jenkins, och han har skrivit flera böcker, och en av de här böckerna, de heter The Last Christianity. Och många av oss känner ju säkert till att kristendomen kom till Europa, till västvärlden, och sen så kom den upp till våra breddgrader. Det vi kanske inte vet om lika väl är att man tror att redan på 200- och 300-talet efter Kristus så var mindre Asien och länder som Afghanistan, Pakistan, Syrien med flera, det var kristna länder, och kristendomen hade stor framgång och stort inflytande över människor. Men ungefär år 800 så kommer det en biskop, han heter Timothy, och han är väldigt folkkär, han är populär, och så säger han så här: alltså, vi kan inte ha sånt avstånd, sån här klyfta mellan oss och våra vänner muslimer. Vi måste gå dem till mötes. Vi måste söka dialog, söka vänskap. Och så säger han att vi behöver inte prata så mycket om Jesu gudom, utan vi kan mötas där vi är överens om att Jesus var en god människa. Och så börjar man att kompromissa med teologin. Och konsekvensen utav det här, det blev att ungefär år 1000, år 1100, så blir kristendomen, den blir utplånad. Och där en gång stod kyrkor, stod senare moskéer. Och denne Philip Jenkins, han skriver då att det som hände där och då, det händer idag i västvärlden. Alltså, har vi förstått vem Jesus är? Har vi förstått att vi får inte tona ner det här budskapet att Jesus, han är Guds son, han är världens frälsare och herre. Och vi vinner inte människor genom att tona ner det här budskapet som står här, utan vi ska vara frimodiga och liksom predika Kristus. Paulus säger att jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror. När vi läser längre fram i kapitel 2 så kommer vi till skiljemuren. Och jag läser från vers 14. Ty han är vår frid. Han som gjorde de två till ett och rev ner skiljemuren. Detta skedde när han i sitt kött tog bort fiendskapen, lagen med dess bud och stadgar, för att av de båda i sig skapa en enda ny människa och så skapa frid. Så skulle han i en enda kropp försona de båda med Gud genom korset, sedan han där hade dödat fiendskapen. Han har kommit och predikat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära. Ty genom honom har vi båda i en och samma ande tillträde till fadern. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni uppbyggda till en Guds boning genom anden. Jag tror att i första hand så är den här skiljemuren, den är mellan judar, mellan Israel och vi hedna kristna. Men jag tror den går längre än så. Det gäller hela mänskligheten. Och jag ska läsa från Galaterbrevet 3 och 28. Står det så här. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Om ni nu tillhör honom är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet. Gud har alltså inga favoriter, utan alla kan komma till Gud. Stor som liten, syndare, vem du än är, på grund av Jesus. Det som kan vara lite förbryllande kanske, eller lite svårt i alla fall när jag läser det här, är den här skiljemuren. Den revs ju på grund av Jesus, hans offer på Golgata kors. Det här är skrivet för ungefär 2000 år sedan. Och det måste man ju säga, att om vi ser tillbaka idag i backspegeln, så visst har det varit en mur mellan judar och hedningar. Och många gånger har liksom den kristna kyrkan proklamerat liksom att nu är vi är de som tillhör förbunden och löftena. Och Israel, judarna, de har liksom förkastat Jesus. De har Gud övergivit, så att säga. Och judarna har ju haft väldigt svårt också genom åren att ta emot Jesus som sin frälsare och herre. Har liksom svårt att se att Jesus, att han är Messias. Men, och kanske är det så att vi kristna bär en del av det ansvaret när vi har liksom behandlat dem på det sättet som vi har gjort. De har fått lida stora nederlag genom historien. Men kanske är det profetiskt det här. Idag kan vi se att Gud har inte övergivit Israel. De har fått tillbaka sitt land. Och idag ser vi att många judar flyttar hem till Israel. Guds ord går i uppfyllelse. Och även så är det många judar idag som tar emot Jesus som sin frälsare och herre. Och många kristna, upplever jag idag, vaknar upp och ser det här. Om vi ska skicka med några frågor, så står det som jag sa i början, att människan utan Kristus är död. Hur ser vi på det? Du kanske har vänner och kompisar som inte är frälsta. Vad får det för konsekvens i ditt liv? Och när jag läste innan från Philip Jenkins bok, är det så att vi kompromissar med budskapet om Jesus för att liksom bli accepterade av andra människor i olika sammanhang och så vidare? Eller vågar vi liksom stå upp för Jesus som Guds son och världens frälsare och herre? Ja, tack så mycket. Amen.